11 september 1992. FN och inbördeskriget i Bosnien.
FN vill utöka sina styrkor i Bosnien-Herzegovina från 1500 till 7500 man. Och det är troligt att Sverige bidrar med ytterligare observatörer.
Senare idag väntas FNs säkerhetsråd ta beslutet om att mångdubbla antalet internationella soldater i Bosnien-Herzegovina. Soldaterna hämtas i likhet med tidigare förband från NATO-länder men inte från USA. En liten utökning väntas också ske av de observatörer som finns i Bosnien. Det är inte omöjligt att FN riktar en vädjan till Sverige om att sända fler än de cirka 60 svenska observatörer och poliser som redan finns i krigszonen. Det sades i FN-kretsar i New York igår. Men det blir inte aktuellt att sända svenska soldatkompanier till Bosnien. Bland de nya trupperna kommer att ingå infanteristyrkor med pansarfordon, ingenjörstrupper, minröjare, ett transportbatteri och ett fältsjukhus. Det främsta skälet till att FNs generalsekreterare igår begärde en stor utökning av styrkan är att de nuvarande förbanden har allt för stora svårigheter att ta sig fram. Nedskjutningen av ett italienskt transportplan i förra veckan och attacken mot franska FN-soldater i tisdags, var vi 2 dödades och 5 skadades, gör att de ansvariga för FN-styrkorna nu vill ha större möjligheter att använda vapen. Boutros Ghali är beredd att vidga befogenheterna så att soldaterna inte bara har rätt att skjuta i självförsvar. De ska kunna skjuta också om stridande parter så att säga skäl från matförråden, så sa en diplomat i New York igår. Så snart beslutet är taget i FN ska förtrupper kunna bege sig till 11 regioner i Bosnien-Herzegovina och inom ett par veckor ska 6 000 nya soldater kunna vara på plats. Målsättningen är att med den nya operationen kunna flyga in 5 000 ton livsmedel varje vecka. Dessutom ska FN-förbanden resa tält och föra in filtar, kaminer och annat som behövs under den annalkande vintern. De flesta nya soldaterna väntas komma från Storbritannien och i övrigt från Frankrike, Italien, Kanada, Spanien, Belgien, Nederländerna, Norge och Danmark. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
September 1992. En Sydafrika-rapport.
I Sydafrika sa afrikanska nationalkongressen igår att man är beredd att möta president de Klerk för nya förhandlingar. Men ANC håller fast vid sina hårda villkor för förhandlingar och det kan ta tid innan mötet med de Klerk blir av. Här i Johannesburg.
I ett försök att kanske skapa en öppning i den djupa kris Sydafrika befinner sig sedan flera månader gick alltså ANC med på att möta den sydafrikanska regeringen. Ett toppmöte som ska ledas av Nelson Mandela och F.W. de Klerk. Men när det här mötet blir av är en öppen fråga, eftersom ANC ställde krav på den sydafrikanska regeringen. Det måste gå ANC till mötes på flera av de punkter som han satt upp tidigare. ANCs generalsekreterare Cyril Ramaphosa gav något vaga svar på frågor om vad ANC egentligen kräver när han mötte pressen igår kväll efter ANC-ledningens 2 dagar långa krismöte. Han nämnde i första hand frigivande av alla politiska fångar och åtgärder mot våldet. Vi ställer inte upp på ett möte som inte ger konkreta resultat, sa Ramaphosa. Nu hänger det på regeringen de Klerk om det blir ett snabbt möte eller ej.
The ball is firmly in the court of the South African government. And they must now make the next move.
Det är möjligt att de något vaga uttalandena från ANC-håll gör att regeringen de Klerk kan komma med åtgärder som leder till ett snabbt toppmöte. Men frågan är vad som sker i mellantiden. ANC sa igår ingenting som tydde på att man övergivit tankarna på fortsatta massaktioner av den typ som genomfördes i Ciskay då 28 ANC-medlemmar dödades av Ciskays militär. ANCs besked igår om att man går med på ett toppmöte kommer nog att uppfattas som ett sätt att lugna ner de upprörda stämningarna i Sydafrika. Dessutom välkomnade man den sydafrikanska regeringens vädjan till FNs generalsekreterare om att sända en representant hit för att försöka få slut på våldet. Och det är möjligt att de tecken på mer försonliga tongångar som hörs från både regeringen och ANC det senaste dygnet kan betyda en öppning i Sydafrika nu. Men dörren kan snabbt slås igen, inte minst på grund av nya konfrontationer som leder till ytterligare dödsoffer. Bertil Romelsson, Johannesburg.
September 1992. Sverige och Finland och det kalla kriget.
Sverige hade under hela det kalla kriget ett djupgående militärt underrättelsesamarbete med Finland. Det säger Sveriges tidigare försvarsminister Anders Thunborg. Finlands försvarsminister Elisabeth Rehn har hittills kategoriskt förnekat allt militärt samarbete. Så här säger Anders Thunborg.
För oss var Finland viktigt, också ur förvarningssynpunkt viktigt. Vi följde det noga vad som skedde i Finland. Och vi hade det allra bästa samarbete med Finland. Men däremot, jag menar, gemensamma försvarsaktioner med Finland. Planering. Det var mycket bra, vi mycket försiktiga att ha. Förvarningen, ja. Det låg i bådas vårt intresse.
Hur fungerade den med Finland?
Ja, ungefär samma sak som i NATO. Att det de hade utav informationer om Sovjetunionen och sovjetiska trupper och koncentrationer och sånt. Det bytte vi.
Så vi har under hela tiden egentligen haft ett fungerande underrättelseutbyte just med Finland?
Ja, i Finland och även, som vi har sagt förut, med många av NATO-länderna.
Och Finland kände till att vi i sin tur bytte de här informationerna med NATO?
Det vågar jag inte svara på. Jag utgår bara ifrån att de kan ha bytt själva också. Här byter alla länder.
Hur pass viktigt var det för Sverige att själv ha pågående utsiktspunkter i Finland? Operativa funktioner i Finland?
Vi var ju mycket försiktiga, för att vi vill ju inte i det fallet att Finland skulle komma i besvärligheter och att vi själva skulle komma i besvärligheter i Finland. Så att det var med mycket stor diskretion som man i så fall gjorde saker och ting.
Sa Anders Thunborg, nu Sveriges ambassadör i Washington. För ett år sedan lät Finlands försvarsminister Elisabeth Rehn snabbutreda om det fanns eller funnits något organiserat samarbete mellan de finska och svenska underrättelsetjänsterna. Bakgrunden då var att Ekot rapporterat om att så skett och att ett av syftena varit att hjälpa till med uppbyggnaden av en hemlig militär motståndsrörelse i Finland. En uppbyggnad som både amerikanska CIA och den svenska underrättelsetjänsten var och är djupt engagerade i. Utredningen slog fast att inget organiserat samarbete förekommit med någon utländsk underrättelsetjänst. Och så här sa Elisabeth Rehn om hur hon såg på sin egen underrättelseutredning.
Om de har ljugit för mig, så skulle det vara en sån skandal att antingen någon av dem måste avgå, eller jag då klart visar att man inte har ett sånt förtroende för mig att jag kan sitta kvar här, då ska jag avgå.
Sist hörde vi Finlands försvarsminister Elisabeth Rehn och före henne Sveriges före försvarsminister Anders Thunborg. Reporter Christer Larsson.
September 1992. Rapport från Palditsky, förra ryska atomubåtsbasen i Estland.
Ryssland har i hemlighet förstört och så gott som övergivit sin stora atomubåtsbas i Palditsky i Estland. Det säger den svensk-brittiska journalisten Pelle Neroth, som i förra veckan mutade sig in på den ryska atomubåtsbasen, på vars område det också finns kärnreaktorer som producerar ubåtsbränsle. Så här berättar Pelle Neroth om hur det såg ut inne på Palditsky-basen strax utanför Tallinn.
Allting är totalt förstört. Det finns betongpirar kvar, men de har bränt med bojarna. De har försökt bränna bojarna. De har förstört varenda kontorsrum. De har till och med i träningsskolan vid hamnen, så har de förstört varenda karta. De har rivit upp varenda karta. De har huggit sönder stolarna, livvästarna och gasmaskerna, vilket är en av de få tecken på att människor en gång jobbade där. De har krossat glaset i gasmasken, de har skrytt upp räddningsvästarna. Till och med de har vält över järnvägsvagnar som låg kvar. De har rivit upp asfalten, stora block av asfalt, för de ville ha tag på kopparkablarna för att sälja sedan. De har torpedtuber upplagda som har skrytt som man skär korv ungefär. Massvis småbitar så.
Han har förstört till och med fartyg.
Detta ubåtshamn jag talar om. Ett par kilometer längre norrut så har de skepphamnen. Och där har de sänkt ett par fartyg. Enligt vakten som var där så har de sänkt dem. Därför att kopparbanditer hade tagit all koppar. Man ser liksom masterna. Eller man ser halva fartyget. Den andra halva fartyget är under vattnet. Och sedan, det kommer att kanske ett tiotal andra skepp där. De flesta, vi besökte inte varenda skepp. Men alla de vi tittade in på. Där de stört all utrustning. Rivit ut alla apparater och mätare och så, allting. Försökt bränna dörrarna. Och sedan när vi gick omkring där och tog bilder så kom en vakt och sa, vad håller ni på med? Och sen visade sig han var jättevänlig och så han var den enda vakten kvar på basen. Alla andra hade stuckit. Och han hade en träningsoverall på sig.
Han var så rysk?
Han var rysk militär. Det var det enda tecknet på rysk militär vi såg på hela besöket till Paliska var att han hade en rysk militärmössa.
Det finns ju åtminstone två så kallade övningsreaktorer i Paldiski som alltså har använts för framställning av radioaktivt bränsle till atomubåtar och varit övningsreaktorer för ubåtsbesättningar. Ja. Vad har hänt med dem?
De säger de är kvar. Det finns två bevakade installationer. Det fanns ubåtsskolan och själva betongbyggnaden där de har de här två så kallade träningsreaktorerna. Och den var också bevakad. Vi kom inte in där.
Uppgifterna om förstörelsen i Paldiski-basen är i och för sig inte förvånande. Dels har de baser som den tidigare sovjetarmén hittills lämnat varit i bedrövligt skick. Allt som på något sätt gått att sälja har varit borta och resten sönderslaget. Dels har andra besökare tidigare vittnat om att basen i Paldiski varit sliten och nedgången. Men av den här berättelsen att döma verkar det nu alltså som om den ryska armén vore beredd att helt uppge sina anspråk på Paldiski-basen, och det vore i så fall en stor framgång för Estland. Paldiski har utgjort ett tvistämne i förhandlingarna om trupptillbakadragandet. Om Ryssland skulle frångå sitt tidigare krav på basen ökar därmed också möjligheten att hitta en uppgörelse som båda parter kan acceptera. Inom basområdet finns det före detta Sovjetunionens enda träningsanläggning för ubåtsbesättningar med bland annat simulatorer. Om Paldiski överges kommer den utrustningen förmodligen att flyttas till andra marinbaser. Förhandlingarna mellan Estland och Ryssland om den tidigare Sovjetarméns reträtt fortsatte den gångna veckan, dock utan nämnvärda framsteg. Svårigheterna för ester och letter att komma överens med Ryssland tycks vara betydligt större än för litauerna, som förra veckan skrev under ett avtal innebärande att trupperna ska vara ute ur landet inom ett år. Nu blir det dessutom en paus i de estnisk-ryska förhandlingarna. Estland håller president- och parlamentsval nästa söndag, och därefter ska en ny regering bildas innan diskussionerna kan fortsätta igen. Anders Eriksson, Tallinn.
Vi hörde också journalisten Pelle Neroth bli intervjuad av Agneta Ramberg i Riksradions veckomagasin God morgon världen.
Den 14 september 1992, den svenska räntan och övriga Europa.
Ja, dramatiken på den oroliga räntemarknaden fortsätter. Och idag kom beskedet att den rekordhöga svenska marginalräntan sänks från 75% till 20%. Och samtidigt bryter nu tyska Bundesbank mot en lång tradition och sänker det viktiga tyska diskontot med en halv procentenhet.
Det är det här allting handlar om. Gamla Östtyskland har blivit dyrare att bygga upp än vad någon hade trott. Och förbundskansler Helmut Kohl vägrar att höja skatterna för att betala hela notan för återföreningen. Istället har räntan höjts och höjts ända fram till idag. För idag meddelade tyske centralbankschefen Helmut Schlesinger här på besök i Sverige att diskontot sänks med en halv procentenhet och att räntan på kortfristig utlåning sänks med en kvarts procentenhet.
Det är intressant alltså att Bundesbank går från en politik som under lång tid har varit åtstramande till en politik som innebär lättnader, och det minskar spänningarna i det finansiella systemet över hela världen.
Och det märktes även i Sverige där marknadsräntorna sjönk kraftigt i morse. Faran för en tvångsdevalvering är över för den här gången.
Ja, förhoppningsvis och det som görs nu till Europa. Att man lugnar, så att säga, valutaoron inom det europeiska valutasamarbetet ska också bidra till att valutaoron kring kronan också kommer att stabiliseras.
Ja, den turkiska räntesänkningen har ju än så länge varit ganska blygsam. Det är svårt att mäta effekterna, men det är klart på längre sikt är det naturligtvis oerhört viktigt att fler räntesänkningar kommer i Europa. Det är oerhört viktigt för den svenska ekonomin. Vi har fortfarande en mycket svag ekonomi på hemmaplan, vi ska inte glömma bort det.
På Stadshypotek i Stockholm stängdes dörrarna i morse för de kunder som ville utnyttja förra veckans rekordräntor. Men nu var det för sent.
Vi kan ju inte tänka oss att tyskarna skulle ändra på ett. Så nu vet vi inte hur det blir.
Så småningom öppnades obligationsbutiken igen, men då hade den bästa räntan sjunkit till 16% mot över 20 i fredags. Och imorgon när tusentals kunder ska skriva om sina lån sänker bolåneinstituten sina utlåningsräntor. Den rörliga villaräntan sänks mest till 21%, tvåårsräntan till 16,25 och nya lån med bunden ränta i 5 år stannar nu på 14,25%.
Och på Stockholmsbörsen så blev det hås idag för kurserna, de steg med hela 5,6%.
Ja, i Frankrike där det är folkomröstning om den europeiska unionen på söndag har beskedet om den tyska räntesänkningen mottagits positivt. På vissa håll spekuleras det dock om att beslutet i tyska Bundesbank i själva verket är ett inhopp för ja-sidan inför folkomröstningen.
Je crois que c'est en faveur de l'Europe et que ça rend même service aux Américains.
Bon, ça je ne sais pas exactement, mais enfin, vous savez, les Français sont très nationalistes, c'est-à-dire ils aiment bien leur pays, ils ont peur que par la suite on s'incruste un peu trop en France, si vous voulez, vous comprenez? Ils voudraient un petit peu, ils sont d'accord pour Maastricht, mais pas de la manière dont c'est présenté, voilà.
C'est très bon pour le oui, incontestablement.
J'ai reçu le traité.
Franchement.
Il y a un petit manuel qui est paru avec le traité, en toutes lettres, et je l'ai lu, et sincèrement, j'ai rien compris du tout.
C'est difficile.
J'ai pas compris dans les termes exactement, donc je me sentirais responsable de voter pour un traité, je comprends pas. Je veux pas engager, disons, ma voix dans ce traité.
Pour moi, tout ça, c'est beaucoup trop compliqué.
Det kanske inte är alldeles lätt för vanligt folk på gatan här i Paris att förstå det de europeiska riksbankscheferna har för sig. Och oavsett om valutamarknaderna anser att den tyska räntesänkningen är tillräcklig eller inte, så tycker jag i alla fall den franska regeringen att det här är bra. Man tycker att det gynnar ja-sidan i den pågående kampanjen inför folkomröstningen om en knapp vecka. Motståndssidan, nej-sidan, tycker naturligtvis att det här ytterligare bevisar hur svårt det är med europeiskt valutasamarbete. Och de rekommenderar naturligtvis fransmännen att säga nej, för då har man större möjligheter att påverka Tyskland, alltså nej-sidan.
September 16, 1992, klockan 16.
Och vi börjar inrikes. Riksbanken höjde för en halvtimme sedan marginalräntan till hela 500%. Det var den andra höjningen för dagen. I morse höjdes marginalräntan till 75%, bland annat för att valuta började strömma ut ur landet. Enligt vissa uppgifter försvann tiotals miljarder kronor ut ur Sverige igår. Riksbanksräntan är den ränta som bankerna får betala när de lånar pengar i Riksbanken. Flera låneinstitut håller tills vidare stängt idag på grund av oron på penning- och valutamarknaden. Stoppet gäller både nya lån och försäljning av privatobligationer. Och det kan alltså upprepas att Riksbanksräntan nu är 500%.
Klockan 16.45 den 16 september 1992. Riksbankschefen kommenterar.
Dagens Eko kvart i fem, 500% marginalränta. För någon timme sedan kom beskedet om att den svenska Riksbanken beslutat om denna rekordstora höjning av den ränta som bankerna betalar när de lånar från Riksbanken. Och vi ska direkt till Riksbankens lokaler i Stockholm och höra Riksbankschefen Bengt Dennis kommentar till det här dramatiska beslutet. Ekots reporter där heter Pernilla Meijersson.
Ja, jag står här och har nu med mig Riksbankschefen Bengt Dennis. Vad är det som har hänt sen i morse? Varför räckte inte en ränta på 75%?
Ja, det har varit en kaotisk situation på de europeiska finansiella marknaderna. Jag tror man får gå tillbaka till många decennier för att finna något motsvarande. massiva interventioner för att försvara ett antal valutor. Och vi har alla tvingats försvara den fasta växelkursen, en rad centralbanker, alltså inklusive den svenska.
Gjorde ni en missbedömning när ni sänkte räntan igår?
Jag tycker inte att vi gjorde den missbedömningen. Vi hade ju ett bra försvar efter den finska beslutet att låta marken flyta. Vi sänkte från 75 till 20 som ett resultat av stora inflöden. Och marknaden förväntade sig det. Men sen tog det ju fart igen. Och då var vi tvungna att gå upp i morse till 75. Och det räckte inte. Valutautflödena fortsatte. Och då klippte vi till idag 20/3 till 500%.
Räcker 500%?
Jag kan berätta så mycket att från klockan 15.20 till klockan 16 när vi stängde marknaden så hade vi ett mycket omfattande inflöde av valuta. Det är alldeles uppenbart att de korta spekulanterna här kände att det brann i fingrarna. Det blev för dyrt för dem att finansiera den spekulationen. Och de som trodde på oss, de belönar vi.
Så ännu högre än 500% behöver vi inte gå?
Idag är läget så att jag tror att 500% är tillräckligt beroende på att den 500% räntan den varar nu automatiskt i 3 dagar, fredag, lördag, söndag.
Storbritannien har höjt räntan till 100% idag. Vad är din kommentar till det?
Ja, Storbritannien har tvingats gå ut 3 gånger idag med räntehöjningar för att försvara pundet. Först höjde de sina vanliga räntor från 10 till 12 och sen 12 till 15. Och nu uppenbart går de ett steg till när det gäller sin marginalränta. Och det visar hur svår situationen är för många av oss.
Vad är det egentligen som händer på den europeiska marknaden? Håller det valutasamarbetet på alldeles gå i kras?
Ja, det ser ju i varje fall inte bra ut. Vi har oron omkring franska folkomröstningen. Sen hade vi den växelkursjustering som ägde rum nyligen för italienska liran. Då trodde många av oss att det skulle bli lugnt. Men istället så tog spekulationen mera fart och det visar, tycker jag, enligt min mening, att devalveringar lönas inte. Devalveringar föder ofta mera oro och mer räntehöjning.
Nu har vi levt med den här skyhöga räntan i nästan en vecka. Hur länge kan svensk ekonomi klara en så här hög ränta utan att det blir förödande konsekvenser för svensk ekonomi?
Normalt kan en ekonomi inte klara de här räntenivåerna under särskilt lång tid. Vi har ett extremt läge och jag menar att det här är en höjning och en nivå på räntehöjningen som man bara ska tolerera en mycket begränsad antal dagar.
Vad blir effekterna för de svenska hushållen?
Den bör inte bli stor om det här blåser förbi på den tid som jag räknar med.
England, klockan 5, svensk tid, den 16 september 1992.
Hello, good afternoon. You're watching Sky News in the afternoon at 4 o'clock. I'm Chris Mann.
Good afternoon. I'm Vivian Krieger. The government has announced a second rise in interest rates from tomorrow. The Bank of England base rate is going up by a further 3%. That's on top of a 2% increase this morning, taking the rate to 15%. The crisis moves are intended to kick the pound off the lower limit against the mark in the ERM. But so far, the unprecedented 5% rise has done nothing to boost sterling's value in the markets. And despite the government's refusal to consider devaluation of the pound, some experts are saying it now seems inevitable. The big four high street banks followed suit after the first increase. Other lenders are reviewing the situation.
The drama started as the markets opened at 8:30 this morning. The pound under continued pressure in the American and Far East markets overnight and still perilously close to its ERM floor. The FTSE opened nearly 30 points down. Half an hour later, substantial intervention by the Bank of England had no effect. Speculators continued to sell pounds in favour of Deutschmarks. By 9:30, the stock market has fallen by 50 points, and an hour later, the dealer's screens show the pound hovering at 2.775 marks. That's below its permitted limit. More intervention by the bank and other European banks, including the Bundesbank, fails to have any effect. At 11 o'clock, the Chancellor consults with the Prime Minister, and minutes later, the Bank of England announces a 2% rise in its minimum lending rate for, as it puts it, the foreseeable future. Then, in mid-afternoon, another announcement from the Treasury. The interest rate rise is to go up by a further 3% to 15%, effective from tomorrow morning. The high street banks had already tracked the Bank of England's first rise. NatWest, Barclays, Midland and Lloyds have all put up their base rates by 2%. Lloyds say they will make an announcement on any further moves tomorrow. Homeowners are spared any increase for at least another 4 days. The building societies have not announced any increase. Most are waiting to see the outcome of the French referendum on the Maastricht Treaty.
Lenders have already indicated generally that they want to hold on till next week, see how the markets settle down. If the French vote in favour of the Maastricht Treaty, this could help the situation a bit. And we might begin to see interest rates beginning to edge down quite quickly, and lenders want to wait before they move.
The employers' organisation, the CBI, said the rate hike was unjustified, but thought there was no alternative.
A rise in interest rates is going to be damaging to business confidence if it's sustained. But we have to recognise that if the alternative was a devaluation of sterling, that would have been even more damaging.
Despite the drama of the day, the pound's value against the Deutschmark remains little changed. Some city analysts believe a devaluation is now inevitable.
The economy cannot live with 15% interest rates. It couldn't even live with 10% interest rates. And my feeling is that a devaluation is imminent. It may be followed up by further devaluations. But we've got to get interest rates down dramatically.
Den 16 september 1992 ska det nu börja igen.
En främmande ubåt kan finnas i vattnet vid Gustav Dahléns fyr utanför Oxelösund. I morse fällde marinen sjunkbomber och antiubåtsgranater. Spaningarna har pågått i en vecka nu.
Anfallet vid 9-tiden i morse kom alltså efter en vecka spaningar i Stockholms södra skärgård. Ubåtsjaktstyrkan har haft ett stort antal indikationer med både passiva och aktiva hydrofonsystem. När ett av fartygen, enligt vad försvarsstaben uppger, kunde mäta in avstånd till en okänd ubåt sattes vapnen in. Just nu pågår eftersökning på botten både med dykare och fjärrmanövrerade undervattenskameror. Området vid fyren Gustav Dahlén i Hävringebukten, nästan rakt öster om Oxelösund, är känt för tidigare kränkningar. Exakt på samma plats tvingade ubåtsjaktstyrkan i juni 1988 en kränkande ubåt att fly i panik. Det här är kustflottans egna bilder som visar ett luftuppkok efter ubåten. Den farkosten kunde avbildas med hjälp av högupplösande hydrofoner. Spaningsområdet är nu avlyst, men under dagen passerade flera handelsfartyg som följdes av helikoptrar och lyssnande patrullbåtar. Allt för att försöka avslöja om ubåten skulle dölja sig i det stora fartygets propellerljud. Nya enheter har tillförts jaktstyrkan. Dit hör bojbåtar som lägger ut passiva hydrofoner som kan täcka stora avsnitt, framförallt i farleder och in till land. Bruket av vapen idag var kulmen på en veckas pådrag och den första sjunkbombsinsatsen hittills i år. Så sent som i juni konstaterade ÖB Bengt Gustafsson att kränkningarna fortsatt under våren och att indikationerna aldrig varit säkrare. Igår följde försvarsminister Anders Björk spaningarna på plats. Idag säger han i en kommuniké: antalet tydliga indikationer är unika vad avser antal och kvalitet.
Tidig morgon den 17 september 1992. ekonomin i Europa.
Vi ska börja i Bryssel där EG:s centralbankschefer för en stund sedan avslutade sitt krismöte som pågått hela natten.
Kommuniken från nattens krismöte i EG:s monetära kommitté i Bryssel, ett möte som pågick i 6 timmar som avslutades vid 5:30 nu på morgonen. I den kommuniken sägs att den italienska liran ska kopplas loss från EMS-samarbetet, alltså på samma sätt som det brittiska pundet gjorde igår kväll. Och liran ska, som det heter, flyta fritt och finna sitt eget värde på marknaden. Det innebär en de facto devalvering, men man kan inte säga med hur mycket. Devalveringens omfattning bestäms av marknaden, liksom för det brittiska pundet. I kommuniken sägs att kommittén nu hoppas att pundet och liran ska kunna återkomma till EMS-samarbetet så snart som möjligt. Dessutom meddelade den monetära kommittén att den spanska pesetan ska devalveras inom EMS, skrivas ned mot de övriga med 5%. Men den monetära kommittén nämner ingenting om förändringar för andra utsatta valutor, först och främst den portugisiska escudon, och inte heller sägs någonting om eventuella tyska ränteförändringar. Den portugisiske finansministern viftade när han kom från mötet bort alla antydningar att den portugisiska escudon skulle ha varit hotad. Den spanske representanten sa att han för sin del kämpat emot att italienska liran skulle lämna EMS-samarbetet. Tyska ränteförändringar är inte inom kommitténs beslutsområde, men hela den 6 timmar långa diskussionen i nattens krismöte har naturligtvis påverkats av vad den tyske delegaten kunde berätta om det sannolika utfallet av den tyska Bundesbanks möte senare idag. Det är Bundesbank som bestämmer räntenivån i Tyskland, vilket ju är helt avgörande för de övriga EG-länderna. Nattens möte i den monetära kommittén inkallades av den brittiske finansministern Norman Lamont efter att britterna igår kväll fick ge upp försöken att upprätthålla värdet av pundet efter en kaotisk dag. När britterna lämnade EMS-samarbetet sades till London att den brittiska regeringen skulle kräva vid mötet att hela EMS-samarbetet suspenderades, det vill säga tillfälligt avbröts, till efter den franska folkomröstningen. Men det kravet fick britterna uppenbarligen inte något gehör för vid krismötet här i Bryssel i natt. Liran flyter fritt och lämnar EMS. Spanska pesetan devalveras med 5%. Det blev beslutet. Jan Ström, Bryssel.
Den brittiska regeringens beslut igår att säga upp sitt medlemskap i det ekonomiska valutasamarbetet ERM, det innebär alltså i praktiken en devalvering av det brittiska pundet. Och det här beslutet innebär också en total kapitulation inför marknadskrafterna. För premiärminister John Major är det en mycket stor motgång, rapporterar vår London-korrespondent.
Sällan har en brittisk regering gjort en sån total helomvändning som igår kväll. I ett enda dramatiskt lappkast slängdes de senaste årens ekonomiska politik på sophögen. Premiärminister Major och finansminister Lamont har byggt sin ekonomiska politik på ERM. Inflationen skulle en gång för alla opereras bort. Istället tvingades nu regeringen ge upp för valutahandlarna. Bank of England hade ingen chans att försvara pundet trots att den kämpade som en svenduva mot en övermäktig fiende. Den brittiska regeringen lägger nu skulden för devalveringen på tyska Bundesbank.
The guilty men are not in Downing Street or at number 11 in particular. It's the president of the Bundesbank who leaked not just once, but that was the worst one, some hours ago, which has caused all this turmoil. And when we needed friends, where were they? They refused to help.
Den skyldige är Bundesbanks chef som läckte till pressen att vi borde devalvera och har orsakat detta kaos. Och när vi behövde vänner vägrade de att hjälpa oss, säger en mycket förgrymmad Marcus Fox, ledare för de konservativa i underhuset. Devalveringen är också en mycket stor motgång för premiärminister Major, som så sent som i förra veckan talade om att en nedskrivning skulle vara den enkla utvägen, men samtidigt ett förräderi mot framtiden.
I said at the time that membership was no soft option. The soft option, the devaluers option, the inflationary option, in my judgment that would be a betrayal of our future at this moment. And I tell you categorically that is not the government's policy.
John Major kommer nu att få äta upp vartenda ord han sagt om att Storbritannien aldrig skulle devalvera. Han har förlorat i trovärdighet och kommer att få mycket svårt att få Maastricht-avtalet genom parlamentet. Och från EG-skeptikerna på högerkanten krävs nu finansminister Norman Lamonts huvud på ett fat.
I think that the position of Norman Lamont at the moment is extremely precarious. I think a lot of people in the Conservative Party and through the country as a whole will want to know how on earth this situation has been allowed to develop in the way it has.
Situationen för Lamont är prekär. Folket vill veta hur i all världen det har kunnat gå så här, säger Bill Cash, talesman för Thatcheristerna, som vill att marknaden ska bestämma pundets värde. Anders Lindqvist i London.
Den akuta valutakrisen blev också ett debattämne när Frankrikes politiker höll sin slutdebatt i tv inför folkomröstningen om Maastrichtavtalet på söndag. Det är inte minst osäkerheten om fransmännens ja eller nej som har bidragit till krisen. Men det var en debatt som höll på att få ett abrupt slut i förtid.
Det var den yttersta högerns ledare Jean-Marie Le Pen som höll på att punktera debatten. Jag vet min sann, sa Le Pen, att president Mitterrands operation var ett i förväg inprogrammerat inslag i kampanjen inför folkomröstningen. Och han stod på sig. Skandal, skäms, ropade de andra deltagarna och till slut lämnade åtskilliga av dem tv-studion. Förtvivlade programledare manade villrådigt till lugn och sen Le Pen till slut hållit sitt anförande återkom de flesta deltagarna till sina platser. President Mitterrand lämnade ju igår ett sjukhus i Paris där han opereras för prostata och upptäcktes också en cancer. Några nya argument för ja eller nej till Maastricht kom väl inte fram under debatten. Undantaget var den pågående valutakrisen. Den såg regeringen och ja-sidans företrädare som ett bevis för att Europa behöver en valutaunion som kan skapa stabilitet. Nej-sidan såg tvärtom. Inte ens det nuvarande samarbetet fungerar ju, sa en av dess företrädare. En röd tråd under kvällen var i vilken grad Frankrike förlorar oavhängighet och identitet i en europeisk union. Och här blev det häftiga slagväxlingar om detaljer och exakt innebörd i Maastricht-fördraget. Ja-anhängarna ansåg att Frankrike i allt väsentligt behåller sin suveränitet och avfärdade nej-sidans krav på omförhandlingar av fördraget. Säger ni nej nu, säger ni nej till Europa som sånt, sa socialistledaren Fabius. Det förnekade naturligtvis nej-politikerna som medgav att Frankrike kan komma att behålla sin identitet men inte sin oavhängighet. Debatten varade till sent efter midnatt och frågan var väl hur många fransmän som höll ut till slutet. Jan-Olof Pettersson, Paris.
September 1992. Jugoslavien, eller det som finns kvar av Jugoslavien, Serbien och Montenegro.
Allt ser nu ut att vara klart för att det så kallade restjugoslavien, alltså Serbien och Montenegro, kommer att förlora sin plats i FN, det rapporterar vår USA-korrespondent.
Ett hinder för att det som är kvar av Jugoslavien skulle uteslutas ur FN har varit den ryska inställningen. Men från FN i New York kom igår uppgifter som tyder på att Ryssland inte kommer att motsätta sig att regeringen i Belgrad fråntas rätten att rösta i FN. Den formella brännmärkningen av före detta Jugoslavien väntas ske i FNs säkerhetsråd någon av de närmaste dagarna. Sedan sker en omröstning i generalförsamlingen. Om FN går på en hård linje kommer det serbiskt dominerade Jugoslavien att förlora möjligheterna till att erhålla bistånd eller lån från Världsbanken, från den internationella valutafonden IMF och UNDP, FNs utvecklingsfond. Den partiella uteslutningen följer samma mönster som Sydafrika utsattes för på 1970-talet och de sanktioner som genomförts under de senaste åren mot Irak och Libyen. FN har under året erkänt Bosnien, Kroatien och Slovenien som nya medlemsnationer. Makedonien väntar på ett liknande erkännande. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
September 1992. Pakistan.
Översvämningskatastrofen i Pakistan förvärras allt mer och vattenmassor väller in i den flacka Sindh-provinsen.
Pakistan vädjar i natt, enligt vad regeringskällor uppger för Ekot, till länder i omvärlden om materiell och ekonomisk hjälp för att möta sviterna av översvämningskatastrofen som just nu drabbar landet. Efter, som det beskrivs officiellt, de värsta monsunregnen på 1000 år är stora delar av landet översvämmat. Den väldiga floden Indus för med sig extrema vattenmassor som idag sköljer in i Sindh-provinsen och människor flyr i panik till högre belägna områden. Och hjälparbetare tar, enligt nyhetsbyrån AP, hand om människor vilka i träsken och förödelsen bitits av skorpioner och ormar när de klamrat sig fast vid flytande trädstammar. Tusentals personer har omkommit sedan de häftiga regnen bröt ut förra onsdagen och torsdagen. Tiotusentals soldater har satts in för att evakuera fler än 1 miljon människor medan dammar brister, broar sköljs bort och vägar rasar. Myndigheterna svär sig fria från ansvar och säger att ingen kunnat förutse regnens storlek. Men en pakistansk tidning uppger idag att en meteorologisk station inte kunnat sända ut sin varning därför att telefonen var död och detta därför att teleräkningen var obetald. Pakistan är ett fattigt, överbefolkat och vanskött och jätterike, men just nu koncentrerar det sig på att möta katastrofen och dess sviter. Det blir med naturnödvändighet hungersnöd. Översvämningar drabbar just i skördetiden. 40% av spannmålsskörden som skulle börja brukas som mat i nästa månad går till spillo och miljoner familjers skafferier är tomma. Redan äter människor ris som är förorenat av smutsvatten. Pakistans regering har bett om snabbt bistånd även från 2 länder, USA och Storbritannien, som dragit in sitt vanliga bistånd som straff för att Pakistan driver ett avancerat kärnvapenprogram. Staffan Heimersson, Hongkong.
September 1992, 16:45, ekosändning.
För drygt en timme sedan avslutade Socialdemokraternas verkställande utskott sitt möte om den ekonomiska krisen. Efter det mötet trodde partisekreteraren Mona Sahlin att möjligheterna nu är stora att nå en uppgörelse med regeringen.
Ingvar Carlsson har fått fullt stöd för de diskussioner och upplägg som han har redovisat för VU. Och ja, jag känner mig mycket optimistisk om för landets skull att det äntligen ska kunna bli klara och tydliga besked.
Så man kan säga att Ingvar Carlsson nu har fått klartecken för att göra upp med Carl Bildt?
Han har fått klartecken för att sätta ett slut på den enda vägen. Och för att hitta en trovärdighet både inom landet och utom landets gränser för att Sverige har kontroll över sin situation. Och att politiken fortfarande kan spela en roll. Och inte bara överlåta allt åt marknaden.
Men för att klara budgetunderskottet så måste man göra nedskärningar. Vad kan Socialdemokraterna tänka sig att skära ner på då?
Men nu står inte jag och förhandlar med vare sig dig eller någon annan. Utan nu förs ordentliga diskussioner mellan socialdemokratin och regeringen. Och vi har klart och tydligt visat vilka ambitioner socialdemokratin har. Och nu förs det diskussioner och så snart de är färdiga så ska de redovisas.
Men Ingvar Carlsson har fått klartecken för att gå med på nedskärningar i förhandlingarna med Carl Bildt.
Ska jag tjata sig en gång till då? Att Ingvar Carlsson har fått klartecken för att vara med och rädda ekonomin både för landet och för många löntagare idag. Det är det det handlar om nu.
Mona Sahlin om den ännu så länge hemliga överenskommelse som är på väg. Klart är ändå att det handlar om obehagliga beslut både för Socialdemokraterna och Moderaterna. Och det betyder att skatter höjs, löften om skattesänkningar dras tillbaka och att det blir en försämring av socialförsäkringarna. Regeringen och Socialdemokraterna har hela dagen haft en lång rad kontakter med varandra och de inblandade partierna räknar nu med att ha någon form av förslag klart till fredag kväll.
September 1992. Svenska kärnkraftverk stängs med omedelbar verkan.
Statens kärnkraftinspektion beslutade idag att 5 svenska kärnkraftreaktorer förbjuds starta driften efter översynen nu i sommar. Och anledningen är stora brister i nödkylsystemet på de äldsta så kallade kokarreaktorerna. Och det är Barsebäck 1 och 2, Ringhals 1 och Oskarshamn 1 och 2.
Den direkta anledningen till det här stoppet är en händelse i Barsebäck 2 i slutet av juli, då en säkerhetsventil på ett rör i reaktorinneslutningen öppnades av misstag. Det ledde till en häftig utblåsning av vattenånga som slet sönder 200 kilo isolering. Isoleringen flög omkring och täppte igen silarna till nödkylpumparna. Nu lyckades man klara problemet genom att spola vatten baklänges. Men om det blir ett rörbrott skulle det kunna få mycket allvarliga konsekvenser, säger SKIs generaldirektör Lars Högberg.
Då är det alltså en påtaglig risk för att pumparna till härdnödkylningen inte får vatten och alltså härden överhettas, i värsta fall smälter ner. Det är inte så att man säkert kan säga att så sker, men risken för att det skulle bli så var för stor.
I kraftbolagens säkerhetsanalys ingår händelser av det här slaget, men den grundas på tekniska beräkningar och laboratorieprov, och det visar sig nu att de beräkningarna har varit alltför optimistiska.
När vi nu fick en verklig händelse så visar det sig att det gick inte som man hade förutsett. Det satte igen mycket snabbare än man hade räknat med på basis av experimenten.
Hur snabbt skulle man kunna räkna med att de här silarna då sätts igen så att nödkylsystemet slås ut?
Ja, vi måste nog anta att de sätter igen redan i säg, tidsskalan 20 minuter medan man förut räknar med att man kanske hade uppåt 10 timmar på sig.
20 minuter är en allt för kort tid för att personalen ska hinna göra allt rätt och undvika ett ödesdigert haveri. Kärnkraftinspektionen kräver nu att de 5 reaktorerna renoveras så att vattengenomströmningen till nödkylsystemet uppfyller de krav som kraftbolagen lovat i sina säkerhetsanalyser.
Ingrid Gustafsson, reporter.